I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Avsnittet sponsras av Bugaboo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när du går från ett barn till två. Läs mer på bugaboo.com. Avsnittet sponsras också av Kavat. De gör barnskor som verkligen håller och som dessutom är schyssta mot miljön. Du hittar alla deras skor på kavat.se. Hur hanterar man bäst en tvååring som blir galet arg? Vad hjälper ett barn som inte vill äta? Och finns det ett sätt att bearbeta en kaosartad förlossning? I det här avsnittet av Rullavagnpodden får du svaren. Vi pratar också om sömnmetoder och ledsna förskolelämningar. Du möter experten bland småbarnsexperter. Rulla introt. Ny vecka, nytt avsnitt av Rullavagnpodden. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. När jag fick mitt första barn Elis som hade kolik och enbart sov i rullande vagn var jag faktiskt sällan ensam på barnvagnspromenaderna. I öronen hade jag nämligen en röst som fick mig att känna att det här kommer nog ordna sig ändå. Och idag sitter jag här live med den här rösten, legitimerade psykoterapeuten och barnmorskan Louise Hallin. Hej Louise.
Hej.
Hej, välkommen
hit. Fina ord, tack.
Eller hur? Ja. Ja, det var mycket skumpande där för mig,
ja,
de första månaderna. Och då var det ju fantastiskt att få höra dina kloka ord.
Ja,
för du är ju lite av en veteran i poddsammanhang.
Ja, när det
och veteran generellt. Ja, men verkligen.
Ja, det kan man säga. Jag har envist håller på med detta i 35-40 år.
Ja, det är fantastiskt. Vi är superglada att du är med här idag.
Ja.
Verkligen.
Kul att få vara med, tycker jag.
Ja, du har ju träffat och pratat med en himla massa föräldrar under årens lopp.
Mm.
Vad skulle du önska att nyblivna föräldrar visste?
Visste innan,
ja, innan, ja, ja, när man står där den här första tiden.
Alltså inte ett dugg.
Inte ett dugg, nej.
Alltså jag vet inte om folk skulle få några ungar om de visste allt innan.
Tveksamt. Ja, det kanske är sant faktiskt.
Nej, jag tänker så här, vet du, jag har jobbat så himla många år med människor och då har jag sett att när människor drabbas av tunga saker, svåra saker, ansträngande saker, överväldigande saker, krävande saker, som i princip omkullkastar gamla system som man lever i, och det gör faktiskt en liten nyfödd bebis eller två. Och det som händer i det, det är då som människors höga föräldrakompetens omedelbart stegrar sig. Och så börjar man i frustration och totalt kaos oftast faktiskt, om man ska vara riktigt ärlig känslomässigt, så börjar man direkt leta efter lösningar.
Just det.
Så om man tänker på hur en liten pojke som föds och börjar skrika mycket är när han är nyfödd, och sen tänker man 4 månader senare, då har föräldrarna redan en hel kader av lösningar. Ja, men om vi gör så här, och brukar man göra så här, då tycker han om det här, men sen blir det så kan man inte göra, för det tycker han inte om. Alltså, på nolltid så kommer de här människornas fantastiska kompetens, fantasirikedom och lösningsorienterade sida att komma igång.
Just det.
Och det kan man inte förbereda sig på. Och så därför ska man inte hålla på att tänka att man kan förbereda sig så förskräckligt mycket. Jag tycker att det är jätteviktigt att förbereda kvinnor som ska föda barn och män på förlossningen. Därför den är faktiskt en strategisk passage för barnet, ja, och för föräldrarna. Det. Mm. Men det är också en ganska konkret händelse som man verkligen kan berätta. Jag har ju då valt för mina föräldrar som jag har föreläst i många år att berätta om den normala förlossningen. För att om man har den normala förlossningen i ryggmärgen kunskapsmässigt, då just klarar det. Man också där av avvikelser och plötslig risk eller så. Så jag tycker inte, jag tycker man ska prata med gamla mostrar och trasslingar och bryllingar och hur var det när du fick barn och alla kvinnor man har omkring sig, för kvinnorna och män pratar på sitt sätt. Och om man känner att man hellre bara går in i det, lite hisnande, läskigt, spännande, roligt, fortplantning är en av målsättningarna biologiskt trots allt, så kommer man att klara det jättebra om man har en vanlig normal struktur liksom.
Det kommer ordna sig helt enkelt.
Ja, precis. Ja.
Vad härligt.
Allt kommer att bli bra.
Ja, vad skönt.
Och för en del tar det lite längre tid och för andra tar det kort tid.
Precis. Jag tänkte att vi kör igång ganska direkt. Vi har fått så himla många frågor till dig.
Det går jättebra. Ja.
Hej Rullavagnpodden. De 2-3 senaste månaderna har vår son på 2 år och 9 månader börjat sparkas, slåss, nypas, kasta saker på en. Det kan vara när vi sitter och läser en bok, myser i soffan eller leker, men det sker nästintill bara när vi är hemma. Vi har testat att bara säga, så får man inte göra. Visa hur man ska göra istället, klappa fint, avbryta situationen genom att den som blir utsatt går, samtidigt som den säger, när du gör så vill inte mamma eller pappa vara med. Alternativt att lyfta honom från platsen som vi är på. Men nästintill alla gånger vi säger till så skrattar han åt oss, oavsett röstläge eller strategi. Våra idéer och tålamod är slut, så snälla hjälp. Vi har även en 6 månaders bebis hemma, dock är han väldigt lugn, så sonen får ändå mycket uppmärksamhet från både mamma och pappa.
Jaha, han är i en lämplig ålder för att vara i protesttagen förstås.
Ja,
2-3 år. Där börjar ju barnen upptäcka att de är inte centrum av jordskorpan, och det tycker de inte om.
Mm.
Alltså de börjar förstå att de hör till ett större system. Deras jagutveckling sätter fart och de måste hävda jaget väldigt hårt för att liksom återta makten över jorden helt enkelt. Inget under det, de är väldigt omnipotenta som det heter. Så att vad han gör nu, det är att han vill styra och ställa. Men jag tror att bortsett från rätt sorts beteende för rätt ålder, så alltså med en 2-3-åring så kan man ha konflikter upp till 20-tal gånger om dagen. I alla fall 5 ganska allvarliga faktiskt.
Mm.
Så är han nu inne i den här protestvågen som kommer att gå. En del barn börjar tidigare, andra börjar senare, några har kortare och sådär. Men det tar runt ett år ändå innan det där lugnar ner sig totalt. Så 3,5 kanske i bästa fall, bort 4, så blir det lite lugnare. Med den här hävdelsekraften hela tiden. Men han har också fått ett syskon för 6 månader sedan, och mamma och pappa noterar att de sista 3-4 månaderna har det här accelererat.
Mm.
Så det spelar ingen roll om man har en lugnt syskon, han har fått ett syskon. Och det syskonet, han är inte så himla gammal själv om man ska vara ärlig. Hans förmåga att förstå innebörden av ett syskon eller finna sig i innebörden av ett syskon, att till exempel mamma är jätteupptagen och det ammas och det konkas och det bärs och det byts, ja inte nu men sen älskling, mamma kan om en liten stund och sådär, betyder ju inte att det är dåligt för honom, det betyder bara att det är inte som det brukar vara. Och nu så har han kanske haft access till föräldrarna väldigt mycket under sommarlovet och sådär också. Nu går all vardag in igen här och så blir det inte samma som det har varit. Så jag tror att han strävar efter uppmärksamhet generellt. Inte bara, eftersom han inte blir arg i någon större utsträckning. Han bara gör, låter det som.
Ja, lite så, för det är mitt i leken.
Ja, och så skrattar han. Så låter det mer som strategiska utbrott sådär som håller igång de här föräldrarna. Så jag skulle råda dem att inte alls avlägsnas, utan avlägsna honom istället, så att han får en känsla av att han blir utesluten om han inte uppför sig. Ni ska inte gå ifrån honom. Han ska vara underordnad er i hierarkin. Mamma och pappa bestämmer hur livet ska drivas och han ska inordna sig under det. Och då får man ha väldigt mycket tålamod och hålla ut ganska länge innan han anpassar sig till det. Men det är klart att den fostrande sidan av det, att säga nej, så där får du inte göra, nu får du gå härifrån. Det är en bra sak att säga och det är en bra sak att följa, för man är alltid där. Kom till mig sen när det känns bättre. Mm. Och då kan han bli arg och då kan han agera ut ilskan och sen börjar han gråta i någon sorts raseriet, når någon peak på något sätt och sen så lugnar man ner sig lite efter att man har gråtit en stund. Och det betyder att han är påverkad av det här beslutet från föräldrarna. Och att han känner någonting, sorg och ledsenhet, och han känner sig övergiven säkert lite grann. Vilket är faktiskt mänsklighetens absolut största styrmedel för att vi ska inordna oss och bete oss ungefär likadant allihopa.
Mm.
För att det går inte om en grupp har individer som avsticker från beteendena. För då blir det väldigt svaga länkar i gruppen. Och det går inte. Vi accepterar inte det. Det gör inga däggdjur överhuvudtaget. På det sättet så finns det något som heter normalt. Alltså normen är att alla eller de flesta gör och beter sig. Mm. Det är det som är normalt. Alltså.
Mm.
Så därför så tänker jag att ni måste ta in också det här syskonskapet. Ni måste ta med det, den världsomvälvande upplevelsen för honom att ha fått ett syskon. Och då tänker jag hellre att man ska gå med honom i det här. Det verkar som du vill vara ensam med mamma. Nu ska vi försöka leka lite, du och jag. Men vet du, det finns ett bättre sätt.
Ja, just det.
Alltså, kom och gulla lite med mig så kommer jag till dig direkt.
Just det.
Eller akta dig så du inte får en puss, grabben. Eller andra saker. Lite humor, lite avledning. Lite så. För att han är nog lite skör fortfarande i det här syskonskapet, tror jag. Och jag tror att ni ska ta hänsyn till det och inte bara fostra, utan också gå med honom. Eftersom han stör dem och vill ha uppmärksamhet.
Mm.
Och öka på den här enskilda uppmärksamheten till honom. Att pappa ger extra mycket en tid och mamma ger extra mycket när pappa tar hand om bebisen och sådär.
Just det.
Eller hur man nu lever. Men att man liksom saxar varandra i omhändertagandet. Och det kanske vore jättebra att mamma som är så central i födandet och som man har bott inuti i 40 veckor kanske. Alltså det är ju en person som har en helt annan försprångssituation med barnen. Den här ordlösa existerandet bara tillsammans. Att låta honom bli lite liten och börja behandla honom lite litet som en bebis. Och lägga honom på kvällen och prata om honom. Tänk att du är mammas första bebis och vilken tur att vi fick dig. Och tack vare dig så har jag blivit mamma och tack vare dig så kan jag ta hand om din syskon här. Annars har jag inte vetat hur man gör det. Tack vare dig.
Mm. Är vi lite så här att vi vill att stora syskonet ska bli... Liksom, nu är du stor när du har fått ett syskon. Och att vi snabbar på det där lite för mycket ibland, eller?
Ja, alltså det är väl oundvikligt att om man har någon som bara kan säga två ord och stå på egna ben så upplevs de ju plötsligt som jättestora. Mm. Men de är ju jättesmå.
Ja.
Verkligen.
Mm.
Och väldigt upptagna i en väldigt känslosam utvecklingsfas också.
Just det.
Så att det är ju inte han som har bestämt tempot mellan ungarna. Det har ju vuxna människor gjort.
Ja.
Därför är det viktigt att vuxna tar konsekvensen av det. Och han visar ju tydligt att han vill ha uppmärksamhet. Och barn är inte generellt självupptagna på det sättet. Se mig, alltså så tänker inte en tvååring.
Nej.
Utan han får känslor av utanförskap troligtvis, plötsligt, mitt i alltihopa.
Just det.
Och hur det ska styras kan man inte veta. Vi kan inte veta vad han tänker. Men man kan följa honom och säga, åh, det verkar som du vill vara lite mer med mamma nu. Kom så går du och jag. Så. Mamma kan lägga honom varje kväll nu. En tid.
Just det.
Och prata om bebistiden och visa kort när han var liten. Bebis. Och titta, fast du var längre än din bror nu. Alltså man kan liksom plussa på olika saker.
Mm.
Och barn svarar på ingen tid. Direkt om man är rätt så svarar de.
Ja, just det.
Man märker ser man direkt, direkt att det landar.
Mm. Uh-huh. Just det.
Så kommer han över den här lilla pucken. Sen att han skrattar är för att han är överraskad över hur lätt det är att få igång två stycken.
Ja, är det det? Liksom. Det finns ju nästan ingenting som är så provocerande som när de skrattar.
Mm.
Ja.
Men han vet inte vad hon är.
Nej.
Han har ingen aning om det. Jag tycker det är jättekul. Han säger bara något litet. Och så hoppar de där två runt direkt.
Ja, han håller dem lite på tårna.
Stor effekt.
Ja. Ja,
lite minst.
Hej, tack för er podd. Jag förlorade min mamma i cancer när jag var 3 månader in i graviditeten. Mamma var sjuk i 1,5 år innan hon gick bort och jag mådde då otroligt dåligt. Jag var dessutom ensam i det hela då jag inte har några syskon eller pappa som lever och inga släktingar i Sverige. Jag var otroligt lycklig av att få vår dotter, men är fortfarande väldigt ledsen och sörjer min mamma. Jag känner mig oftast lost i rollen som mamma, då min mamma var min bästa vän, min trygga källa och den som alltid hjälpt mig med alla mina frågor. Min dotter är 9 månader nu. Jag har helammat och introducerade mat vid 6 månader. Nu till mina frågor som vi inte fått någon hjälp med på BVC. Vår dotter har varit förstoppad i 3 månader. Hon har eksemliknande utslag som inte ger sig och vi har provat mjölkfri gröt, men det har inte hjälpt. Vad kan det vara? Hon äter inte alls mycket heller och har gått ner i vikt ett par 100 gram. Det är en kamp att få henne att äta. Vi har provat med allt. Napp, flaska, välling, slutat amma, börjat amma, Resulax, Inolaxol, massa mjukgörande och kortisonkrämer och psykologer. Ingenting hjälper. Hon är otroligt orolig på nätterna. Vaknar varannan timme och vill tutta och skriker. På dagarna sover hon sammanlagt 40 minuter och inte ens det är sammanhängande. Jag hade kunnat tänka mig att sluta amma, men på grund av att hon inte äter och inte tar flaska så ammar jag fortfarande. Jag är utmattad, irriterad, stressad och arg. Jag är rädd att jag har förstört henne mentalt för att jag har varit allt från deprimerad, arg och ledsen till nu irriterad när hon vägrar äta och sova. Hon har säkert alla dessa problem på grund av att jag är som jag är. Jag tycker att jag kämpar på så gott jag kan trots omständigheterna, men känner mig ändå väldigt misslyckad som mamma. Åh, vad säger du om det här?
Ja, det här måste du bryta omgående. Ja. Jag tror inte ett ögonblick att den här ungen är förstoppad och har utslag på kinderna för att hon har en mamma som är du. Absolut inte.
Nej.
Det här handlar om en fysiologisk problematik och den lutar väldigt mycket åt en allvarlig mjölkproteinallergi. Som du inte får någon hjälp med.
Nej, varför tror du det är så? Eller varför får hon ingen hjälp på BVC?
Det hjälper inte att ta mjölkfri gröt. Du måste eliminera allt som har med mjölk att göra överhuvudtaget i hennes och din kost. Och jag tycker du ska arbeta upp din amning så högt du kan igen. Det gör inget om du skippar maten under en period och bara jobbar fram en högre amning. Och det kan du göra med hjälp av amningsmottagningen. Eller du kan vända dig till amningshjälpen som är en frivillig organisation. Det bor mammor runt om dig som deltar i den och hjälper kostnadsfritt till och hjälpa bara att man får upp sin amning igen. Det är inte på något sätt omöjligt, jag lovar dig. Men du måste eliminera alla mjölkprodukter överhuvudtaget i din egen kost. Inte mjölk och soja. Inte minsta lilla flarn av någonting får komma med eller droppar i din kost. Och i hennes kost givetvis. Ingenting som har någon som helst mjölkbas. Och börjar du titta på innehållsdeklarationerna på många vällingar och barnmat och koster så ser du att det finns i väldigt mycket mat. Alltså.
Just det.
Så där måste du bli en riktig detektiv. Det här är en enda sak som, alltså de kommer inte ta några prover på den här ungen, men du måste göra det här själv. Och se hur blir det. Och det dröjer mellan 2 till 4 veckor innan du kan få svar från hennes lilla kropp. Det är utomordentligt allvarligt att hon har gått ner flera 100 gram i vikt. Det är absolut inte möjligt, får det vara i Sverige, att ett barn i hennes ålder går ner i vikt på det sättet. Så det här råder jag att omedelbart sätta igång med.
Men ska hon göra det? Ja. På egen hand.
Ja visst, ja. Ja, det är klart, sök upp hjälp, men de verkar inte hjälpa dig. Det verkar så, du säger så här, mjukgörande salve, kortison och psykologer säger du i samma mening. Det tycker jag var väldigt roligt formulerat verkligen. Ingenting hjälper. Den här flickan har med största säkerhet någon typ av allvarlig allergi. Och när det gäller mjölkproteiner kan du gå in och faktiskt ta reda på det själv på nätet hur lätt som helst. Vad innehåller mjölkproteiner? Allt som har med mjölk att göra överhuvudtaget. Komjölk. Komjölk. Du sa att du har inte familj i Sverige. Om jag gör ett antagande att du inte är svensk från början, då kan jag säga att det är nästan bara nordbor i många generationer uppe i Sverige och Norden och Finland och Norge och Island och Danmark som har tolerans för mjölkproteiner.
Just det.
Det är annars inte nedärvt så att säga. Men vi har druckit det så mycket här uppe så vi har skaffat oss skydd lite grann för mjölkproteiner, för laktos, sockret. Så att, det är inte säkert att du har det mer i paketet och inte hon heller då. Så att det är väldigt viktigt att du provar det här. Det här är ofarligt att prova att ta bort mjölkprotein. Alltså det finns inget negativt med det. Det finns hur mycket mat som helst i världen som man kan äta som inte innehåller någon komjölk.
Mm.
Jag tycker verkligen du ska göra det omgående. Sen kanske du tar kontakt med BVC och pratar med någon doktor. Och är det så att din dotter blir bra på 4 veckor eller bättre? För de brukar svara väldigt fort på det där, om det är rätt väg att gå.
Ja, just det.
Och hellre att du får en möjlighet att göra någonting aktivt och fungerande eventuellt eller inte, än att bara sitta och hamna i vanmakt över att du inte får hjälp med det du har problem med.
Mm.
Och att ingen har larmat på hennes viktnedgång, det tycker jag är anmärkningsvärt.
Ja.
Mycket anmärkningsvärt. Så du behöver också försöka hitta en bra barnläkare om du kan det. Och hittar du inte det innanför vården, så leta på en privatsida. Men gör, sätt fart med det här denna dag när du hör det här.
Alltså. Mm.
Jag tycker det är väldigt allvarligt. Och det är inte svårt. När du väl har börjat spana efter mjölkproteiner, så kommer du att se dem överallt.
Just det.
Du kommer att bli jättebra på det där, men du får inte heller själv äta någonting med det.
Nej,
så det blir inga ostar och ingen sojamat och ingenting sånt. För hålla det borta helt och hållet från det.
Precis. Alltså den här mamman som har gått igenom en sån jättestor sorg. Vad har du för råd till henne?
Jag vill gratulera den här mamman i sin sorg.
Mm.
För att hon har en sån jättetydlig inre mamma. För att hon har en sån fantastiskt närvarande, kärleksfull, rådgivande, stöttande och antagligen ganska positiv mamma inom sig.
Mm.
Förlusten av din mamma är desto större.
Mm.
Men det är sånt som man lever sig igenom, och det tar inte ett halvår. Och det är ingen bebis som kan bota förlusten av din mamma. Tvärtom blir man ännu mer sorgsen för att man inte får ha sitt barn tillsammans med mormor. Men tänk på att sorg, i sorgarbete av sådana enormt viktiga människor, det tar 3-4-5 år innan det integreras helt och hållet. Jag kan väl leva med detta och börja möta min mamma hela tiden inombords istället. Och det tycker jag du ska göra aktivt, tänka, vad hade mamma sagt om det här? Vad skulle mamma ha rått mig till? Vad tror vi mamma skulle ha hittat på?
Mm.
Och för hon är ju som en stor bank inom dig av kunskaper och resonemang och olika sätt att se på saker och ting. Så använd nu mamma, den mamma du har, och hon är inom dig, jättestor människa inom dig, och låt henne liksom vara aktivt ledande och kanske också, ja, så här hade hon nog sagt, men det fattar jag inte, men jag gör ändå, för det hade hon nog sagt. Förstår du? Man liksom använder den här inre mamman så mycket det bara går.
Just det.
Och att hon har försvunnit, ja, finns ju ingenting som kan lindra det.
Nej.
Sakta kommer tiden att runda av det lite grann.
Mm. Mm. Tror du, alltså hon är ju väldigt rädd här att hon på något vis har misslyckats själv som mamma. För att hon liksom, samtidigt som hon verkligen älskar det här barnet.
Ja, verkar väldigt engagerad.
Ja, men verkligen. Också. Alltså,
då skulle man kunna tänka sig att om du vill ha en förklaring på varför du skulle kunna vara orsaken till det här. Då tänker jag så här, att hon var 3 månader som foster när du förlorade din mamma.
Mm.
Under 1,5 år så vet du att du ska förlora din mamma. Alltså det vet man i en sån här svår cancer. Sakta men säkert så förstår man innebörden av det.
Mm.
Att det inte är en trafikolycka samma natt eller sådär. Och det finns då märkligt nog hos oss människor starka förberedande krafter på att stå ut med tanken på att det kan hända och sen komma närmare och sen genomlida detta jättesvåra. Och då har du fortfarande någon sorts halvår på dig att förstå vad som har hänt innan den här lilla flickan kommer. Och du är ledsen mycket, och när du träffar henne så blir det ändå ljusare tider, tänker jag, förstås.
Mm.
Om du är väldigt, väldigt stressad hela tiden, superstressad varje dag över vad som har hänt med mamma och inte får någon hjälp med det, då kommer det förstås att påverka bebisen. Och stress kan verkligen påverka barns magar och barns hud och barns alla möjliga saker. Man kan säga att om barn ligger, om jag nu skulle ägna mig åt det som du befarar och säga att okej, du har varit i sån stark sorg, sån stark stress och stark övergivenhet kanske, om det nu är så.
Mm.
Då kommer barnet känna den här stressen. Det kommer de att göra. Och då brukar de ha sådana tågordningar att det första som händer är att de får eksem ofta. Men det brukar sitta i armveck och benveck och kanske i armhålor ibland också. Runt öronen lite grann. Böjväckseksem kallas det ofta för. Och när de blir lite äldre så kan de istället få ont i magen, som den här flickan kanske har i sin förstoppning. Inte normalt på spädbarn. Och slutligen kan de bli astmatiker lite också och få såna här luftrörskatarrer och mycket sådana saker. Så att de visar stress i olika åldrar på olika sätt, bebisar. Och vill du tänka på det så kan du titta på det mönstret och se om det kan påverkas. Och då är det väldigt viktigt att du är den som får hjälp.
Mm.
Att du är den som får gå och prata. Det finns jätteväl organiserade sorgemottagningar runt om i Sverige.
Just det.
Och de är väldigt välfungerande.
Mm.
Och det tycker jag du skulle göra i sådana fall. Kanske till och med göra ändå parallellt, mm, även om du utesluter mjölkproteiner nu. Om inte din dotter blir någonting bättre på en månad, då kan man börja anta att hon absolut inte har en mjölkallergi.
Och
då,
just det. Mm.
Då tycker jag att om du drar den här parallella behandlingsmetoden av dig själv också, så tror jag att du kan ha stora framsteg ändå.
Mm.
Då har vi tagit med alla aspekter.
Precis.
Tänker jag.
Ja, lycka till.
Ja, verkligen.
Mm.
Vänta inte, sätt fort.
Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner och ger dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu. Hej Rullavagn-podden. Jag har en son som är 2,5 och han får vredesutbrott nästan varje dag för att han inte får som han vill eller när det inte blir som han vill. Jag har börjat se ett beteende hos honom som väcker en del oro hos mig som mamma. Det kan vara att jag ska städa och plocka bort hans skor. Då blir han galen för att de måste stå på ett visst ställe och på ett speciellt sätt. När vi är ute så måste han gå åt ett visst håll, annars så blir det fel för honom. När vi ska gå till bilen så måste jag gå på marken bredvid. Går jag en genväg på gräsmattan blir det kaos. Min fråga är om en 2-åring kan ha tvångshandlingar eller är det här normalt? Tacksam för svar, med vänlig hälsning, en trött mamma.
Ja, han är inne i en kaotisk period och han gillar inte det, och då försöker han återta kontrollen. Då blir vi så där. Då börjar vi skaffa oss lite magiskt tänkande. Barn är väldigt bra på det. Man får inte gå över gräsmattor utan man måste gå rakt och sånt. Och just nu så är det någonting som driver honom väldigt mycket i hans utveckling, och det hör till 2,5-årsåldern väldigt mycket. Sen är det så att 2,5-åringar, precis som barn från de är 2 kan man säga ungefär, de vaknar alla månader och så har de en plan i huvudet vad de ska göra, hur livet ser ut och vad som ska vara aktuellt för dem, för deras del.
Mm.
Den inkluderar inte föräldrarnas sätt att tänka eller omvärldens sätt att tänka. Utan han har stram plan, han kliver upp och så sätter han fart på den här dagen. Och så kommer någon och säger, klä på det nu.
Just det.
Och det kan ju få honom att bli helt galen, för att han har inte alls någon klä på plan just nu. Så att bli lite rituell med honom och göra saker i samma ordning och hjälpa honom och se till att nu först tar vi kläderna, sen äter vi frukost och sen gör vi det. Att man är så här rituell med honom lite nu när han är rituell.
Mm.
Tills det här värsta kaoset har lagt sig. Han vet inte riktigt varför han blir arg hela tiden, men så fort det tar stopp och någon stör hans plan, då blir han väldigt upprörd. Och han räknar inte med att han ska liksom bli... möta på stor motstånd, eller vad jag ska säga. Utan han räknar med att de folk ska, som ni har varit hittills säkert, väldigt följsamma och sen dessutom avlätt eller skojat eller busat och sådär. Men nu är han så stor så när han gör saker så kommer det mera tydliga nej och nu först ska vi och sådär.
Mm.
Och han gillar inte det. Så vad ni kan registrera nu, och det är för långt att gå och säga att han är tvångsmässig, absolut. Utan han har skaffat sig ritualer i huvudet nu där det måste vara rakt, annars blir han stressad.
Mm.
Och det betyder att han har ett inre kaos just nu som han försöker hålla i schack. Det betyder däremot inte att ni måste lyda. Men barnen börjar med någonting och sen kommer ett raserianfall. Då börjar vuxna lyda.
Mm. Men för jag menar, hur ska som här med att hon ska gå på ett visst sätt?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets.
In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
På trottoaren bredvid honom och så här. Ska man gå med i det? Eller ska man lite mer så här, nej,
man kan
men
testa
det händer ingenting om jag skuttar ut nej, här, liksom, även om han blir arg.
Så gör eller? De flesta. Så gör de flesta.
Ja.
Men däremot så kan man göra ett litet experiment och se vad händer om man följer efter honom då. Mm. Det verkar som du vill att mamma ska gå bredvid dig istället för att gå på gräset. Säg det högt. Ja. Omnämn det.
Ja.
Ja, idag kan jag göra det. Mm. Så får vi se hur det blir.
Just det.
Hur blev det?
Mm.
Alltså att man omnämner det med ord så att han förstår att det händer hela tiden.
Mm.
Så får man se vad det tar vägen. Och blir det bara värre och värre och värre, då måste ni ju avbryta det. För det är inte normalt för någon i familjen att ha det så.
Nej.
Men tvångsmässighet i beteendemässigt, det här är inte tvång, det här är liksom struktur som okay. man har skaffat sig. Det är i sig inget konstigt när livet är kaotiskt. Ni ska ju se på er själva när ni tycker att livet
eller hur?
Är kaotiskt.
När man håller på och städar hemma för att få ordning på det inre ibland.
Snacka om
att
ha det rakt.
Ja. Nej, ja, det här är nej inget, hon behöver inte oroa sig. Nej. När skulle du säga att man bör bli orolig? Alltså, vad är
känner
det,
man
liksom?
I magen?
Det känner man i magen.
Ja. Ah, okay. I övrigt är ni lite för kunniga på patologiska psykiska tillstånd tycker jag nu för tiden. Ja. För att ni drar snabbt slutsatser av de mest fantastiska avvikelser.
Mm. Ja, men det är ju det. Den här faran
på den här
är
nivån
googla.
Är inte
det är livsfarligt. Nej. Nej, men vad skönt. Då släpper vi det där.
Det tycker jag.
Hej Rullavagnpodden och Louise. Jag födde en dotter för 5 månader sedan. Förlossningen blev för mig väldigt dramatisk och har påverkat mig väldigt negativt. Det blev sugklocka vilket resulterade i en grad 4 bristning och en blå bebis som kom ut utan att andas. Men som till slut klarade sig bra. Det värsta var dock inte detta. Jag har sedan tidigare psykisk ohälsa och skrev i samråd med Aurora i journalen att jag behövde extra stöd. Och jag blev lovad att ha en barnmorska hos mig hela tiden. Istället blev det tvärtom. Jag var på förlossningen under 4 skift. Ingen verkade ha läst min journal. De tog sig inte tid att informera mig om vad som hände. Allra värst var krystfasen. Barnmorskan sa till studenten som var med: krystar hon bättre är hon utom en kvart. Hon pratade aldrig med mig, bara över mitt huvud, trots att jag hade panik. Plötsligt blir det kaos, ingen berättar om sugklockan. Det står 8 personer runt min säng och någon ligger på min mage. Men ingen pratar med mig. Jag skriker och till slut är hon ute. Helt blå och livlös. De springer sedan ut med henne och jag är kvar med 2 undersköterskor som börjar städa. Jag blöder, vet inte om mitt barn lever. Jag får inte träffa mitt barn utan körs till operation för att sy min bristning. Den extrema känslan av otrygghet har skapat oerhört mycket ångest. Jag får ständigt flashbacks och känner mig extremt berövad på förlossningen. Jag vill bara göra om det och är väldigt avundsjuk på alla gravida. Jag vet att jag bara borde vara tacksam för en frisk dotter. Och det är jag, men det går liksom inte att sluta älta. Är bitter och ledsen och missumsam andra. Jag vet att man inte får känna så. Har du tips på hur jag kan bearbeta den här jobbiga förlossningsupplevelsen och sluta vara bitter? Känner mig så hemsk samtidigt som jag blir mer och mer ledsen hela tiden. Jag har fått träffa läkaren som la sugklockan. Hon var helt oförstående. BVC kan inte hjälpa mig och hänvisa mig bara vidare. Nu vill jag i princip bara bli gravid direkt igen så att jag kan få en ny förlossning. Detta är dock inte heller möjligt på grund av min stora bristning. Kan i nuläget inte ens tänka på att ha samlag. Vore så oerhört tacksam för svar, går snart sönder. Detta skapar även en stor rädsla för dålig anknytning till mitt barn. Gör allt jag kan för henne, men kan inte ignorera det ledsna. Tack för fin podd. Ja, det är ju jobbigt bara att läsa det här, känner jag.
Är det det?
Ja, gud. Jag bara. Nej, men den här paniken. Alltså man. Mm. Alltså jag hade ändå 2 väldigt så här lyckade och bra förlossningar. Men man är ju så fruktansvärt utlämnad.
Mm.
Och här har hon ju liksom bett om extra stöd. Ah, gud, jag tycker det är jobbigt.
Inte nog med det, hon har blivit lovad.
Hon har blivit lovad, ja. Mm. Och sen så upplever hon det så motsatt. Och på något vis så förstår man ju också att i de här situationerna där det kanske är fara för barnet och för mamman, att det är väldigt fokuserat på att bara få alla...
Det här är ungefär så illa som man kan sköta en förlossning.
Ja, det är det. Ja.
Det här är fruktansvärt oprofessionellt. Ja. Det här är otroligt låg och oprofessionell nivå på hur man hanterar en förlossning. Oavsett om det är en extra rädd mamma eller inte. Hon kan inte bli sämre bemött på en förlossningsavdelning.
För hon har ändå varit här i 4 liksom, skift. Så att hon har ju varit där väldigt länge, det och det är en liten del av det som är så intensivt.
Det är katastrof. Det är en ren katastrof, och jag har absolut inte som du någon förståelse för det.
Nej, jag vet inte. Jag bara tänker att det kanske, att de här situationerna uppstå. Men det är...
Vi är utbildade, vi är rutinerade, vi har erfarenhet av alla de här delarna i situationen. Ja. Man går aldrig allihopa ut från ett förlossningsrum och lämnar 2 undersköterskor som tycker det är viktigare att städa än att prata med patienten. Ja. Det är en katastrofal ledning på en katastrofal avdelning, oavsett vilken avdelning det än är.
Mm.
Hur mycket jobb man än har så kan man inte sluta vara professionell.
Nej.
Och det behövs inte 8 personer i ett rum för att få ut en unge för det första, och sen behövs det inte att 6 av dem går in i barnrummet och tar hand om barnet.
Nej.
Och att barnet är blott från början är ingen fara. Det ska du inte bekymra dig över, utan hon kommer igen direkt efteråt. Det sista som kroppen tycker att den ska dela med sig av när man är i en förlossningssituation för bebisarna, det är att hålla på och syrsätta och ge fin färg på huden. Den släpper sin stora blodcirkulation och behöver se till att bröstkorgen och hjärnan får det den ska ha istället. Det där är jättefiffiga mekanismer när det är ont om lite passage.
Just
av syre och så. Så det, de skiftar färg så fort de börjar flåsa lite. Det låter ju inte som de har vidtagit några åtgärder som är stora runt henne.
Nej, barnet verkar ju
Det är bra. Normalt. Det är normalt. Man bara inte förväntar sig det när man inte är informerad. Du är ju inte informerad om någonting.
Nej.
Du blir ju hanterad som ett paket i den här förlossningen. Det är helt katastrofalt. Jag ska svara på din fråga. Du ska få 2 råd av mig. Och jag hoppas du gör båda 2 fullt ut. Verkligen. Jag blir så förbannad när jag hör såna här berättelser.
Mm.
Det första du ska göra är att du ska inte hålla på med sjukvården. Varje person som du söker kontakt med och vill prata med och få upprättelse och en ursäkt och en genomgång och en förbättring av hanteringen av kvinnor som föder barn kommer att bete sig i sina fina vita rockar så att du kommer krypande underifrån och dem överifrån. Och du kommer aldrig att få en professionell upprättelse i samtal med sjukhuset. Gå inte dit. Sätt dig ner och skriv en anmälan till Socialstyrelsen, till IVO som är granskningsorganet och Socialstyrelsen och skriv: så här blev min förlossning och det blev inte bra för mig. Och så skriver du de här mycket detaljerade beskrivningarna, den här totala bristen på humanitär hantering, ens normala bemötanden, och så beskriver du det i ett brev och så skickar du det brevet till IVO. Men du skickar det också, och det här är viktigt tycker jag, du skickar det till chefsbarnmorskan på förlossningsavdelningen. Och så skickar du till klinikchefen för kvinnokliniken. Och överläkaren, vem är det? Du kan få reda på alla de här i telefonväxeln bara. Skickar du brevet dit också, en kopia. Och så skickar du det till hela kvinnoklinikens chef. Och sen skickar du det till sjukhusets chef, sjukhusdirektören. Då blir allihopa tokiga. Och så kommer högsta tuppen kommer nerrusande där till kvinnokliniken och säger: vad i helvete, nu igen, och vad är det här för brev? Och varför får jag såna här brev? Så kommer du upp ditt brev upp på någon klinikkonferens och på ett möte på kliniken. Och sen kommer du upp på förlossningen och så måste de börja prata med varann. Och på så sätt kan du lämna efter dig ett litet spår där faktiskt några börjar tänka om och fram med journalen och vilka var det som tjänstgjorde och varför gjorde ni på det här viset och hur blev det på det här sättet. Och den här patienten är jättemissnöjd. Sen kommer du direkt att få en inbjudan till kliniken. Nej tack. När du har skrivit ner det här och skickat det till alla berörda parter, då har du gjort det som är mänsklighetens äldsta och bästa sätt att må lite bättre. Du lyfter upp, du synliggör och du lyfter ut ur dig den här svåra rundgången av tankar och upplevelser som du har. Jätteviktigt! Och när du postar det där brevet så kommer du känna att det blir några kilo lättare. Och det är väldigt viktigt att du tar hand om dig själv på det sättet. Du är också, jag läser i ditt brev så tänker jag säga att du är också arg. Jättearg i grund och botten. Och det är en väldigt frisk känsla. Det är ingen psykisk skörhet i vrede. Det är så man upprättar sig själv. Det är så man mår bättre själv. När man säger: det här är inte klokt att de behandlar mig på det här sättet. Det ska du göra. Verkligen råder jag dig till det. Det andra du ska göra är att leta reda på en papper och penna nu. EMDR-psykoterapeut. Det är alltid psykologer och psykoterapeuter som är legitimerade. Och sen har de en speciell traumautbildning. Eller vi, jag har den också. Där vi tar hand om traumaupplevelser. Och det du berättar för mig i ditt brev, det har gått kort tid men det är ändå posttraumatisk stress som du lider under. Och det är det som ligger mellan dig och din bebis nu och det kan du inte tillåta. Och EMDR-terapeuter, de arbetar med en neurologisk psykologisk metod som gör att man rör på ögonen lite grann och då kan man ha båda hjärnhalvorna vakna samtidigt. Och då kan man bearbeta minnen på ett enastående effektivt sätt. Och så kan man ladda ur de där minnena. Och då ligger alla de här händelserna bakom dig. Ledsamt, men inte nu. Känns inte nu, upplevs inte nu hela tiden. EMDR förkortas den terapin. Och det finns gott om sådana representanter i Stockholmstrakten, om det där du bor till exempel. Runt alla storstäder, mig vetligt. Otroligt effektiv terapi. Det är mina råd till dig.
Det här med att hon tänker att hon vill bli gravid igen ganska snabbt.
Ja, det kommer inte vara din väg för kompensation. Nej. Kan jag säga. Utan nu ska du klara av den här graviditeten, den här bebisen, den här förlossningen. Och du kommer inte bota dig själv en enda minut med en unge till inom loppet av ett år. Nej. Så det ska inte vara att du har ont i det sydda området som ska hindra dig från att skaffa barn med en gång. Tvärtom så ska du vänta tills du verkligen kan säga nu känner jag mig beredd igen. Så att du helhjärtat kan gå in för nästa graviditet och nästa barn. Och vara lite stridslysten och vara på hugget och bestämma saker själv nästa gång. Och se till att det absolut inte händer dig igen. Och det betyder att du ska vara mående, välmående när du gör det. Och den här lilla ungen ska inte bli en språngbräda för att snabbt få ett nytt syskon. Verkligen avråder dig från detta. Tills du kan säga till dig själv, nu känner jag att nu är jag på banan helt och hållet. Nu är det dags för nästa. Även om det tar några år, så vänta. Det där kommer inte att ta bort någonting av det du har upplevt. Se till att du börjar må bra istället och kan vara närvarande och interagera med det här lilla barnet som du har redan.
Hej och tack för en bra podd. Min tjej har börjat förskolan, nyss fyllda 2 år. Hon är väldigt ledsen varje gång vi säger hej då, skriker hysteriskt. Bara vi har lämnat henne så lugnar hon sig och de flesta dagar har det gått bra på dagen. Men jag tycker att det är så himla jobbigt. Jag har de flesta lämningarna då min sambo alltid börjar tidigare. Hon ska bara gå 15-20 timmar i veckan men lämningarna är så fruktansvärda. Har du tips? Känner mig som världens sämsta mamma när hon är ledsen. Påverkar henne på sikt att jag överger henne inom citationstecken varje dag?
Ja, det påverkar dig i alla fall kan man säga.
Ja, det och henne med förstås. Det är jättejobbigt här.
Ja, jag kan säga så här. Du behöver börja om din inskolning på förskolan. Och så måste du stirra dem i vitögat, personalen, och säga att jag ska börja om och jag ska ha så lång inskolning som jag bedömer att vi två behöver. Inte bara hon. För säger hon så kan de tala om för dig att du har fel i alla ändar. Och att bara det går så blir det bra. Barn är inte dumma i huvudet. Om mamman har försvunnit ur sikte, då ger de upp henne. Och så anpassar de sig till det de håller på med. Det är inte samma sak som att det går bra.
Nej.
Och bara du mår så här och hon mår så här. Och även om hon mår så här för att du mår så här eller vice versa. Så är det det som händer. Att ni är uppenbarligen inte inne på och beredda för den här separationen ännu. Och det handlar ju aldrig om en person. Det handlar ju om 2 personer. Så att nu måste du backa det här tycker jag. Och gå tillbaka och säga att nu är vi hemma några dagar. En vecka kanske. Och sen kommer jag börja om den här inskolningen. Och när du då sitter på den här förskolan. Som ju är en förskola och som är en skola före någonting och som är en barnvaktsorganisation till ditt barn för att du ska kunna yrkesarbeta. Det är den vanligaste anledningen till att man lämnar sina barn på förskola. Då betyder det att den här institutionen måste kunna accepteras av den som ska gå där. Och den här ungen kanske är en blyg unge, en långsam unge, en eftertänksam unge, en känsligare unge. Och då kommer också inskolningstiden att stå i paritet till de egenskaperna hos barnet. Sen finns det andra ungar som störtar in och inte ens vänder sig om någonsin. Ja, då är de väl i hand med det då? Alltså barn är väldigt olika. Och om du får en lugn och långsam sån långsam inskolning till exempel, så att kan du sitta och titta på alla ritualer. Och du kommer direkt att se vilka hon tycker om och inte tycker om. Du kommer direkt att se om du tycker att funktionen är okej på förskolan. Du kommer direkt att se hur personalen agerar och beter sig. Om det är acceptabla former för dig och ditt barn. Och så vidare och så vidare. Och så säga, verkligen ta den ut i utrymmet. Mm. Att nu gör jag om det här. Och då behöver du gå direkt till chefen för förskolan. Håll inte på att jobba meddelanden till personalen underifrån, utan gå alltid till högsta tjänstemannen och säg, nu tänker vi göra på det här sättet. Ja, vi brukar inte. Nej, säkert inte, men jag brukar. Så här blir det för mig, så här blir det för oss. Vi måste få göra på vårat sätt. Och den rationella formen av 3 dagars inskolning och sen gå hem och så vidare, det är åt skogen för småbarn. Det är åt skogen för småbarn. Så därför så tycker jag bara att du ska börja om igen för din skull och för hennes skull. Och säga att det verkar som du vill att vi ska stanna lite längre, då gör vi det. Barn är plastiska, barn är förändras, barn växer, barn mognar. Mm. Och man säger så här, mamma kan stanna lite längre på dagis under en tid. Nej, det kan vi inte säga, för då kommer hon alltid att tro det.
Så
statiska är inte barn. De är inte så statiska. Sen att hon alltid vill att mamma och pappa ska vara på dagis, det är ju högst normalt, för så har hon ju haft det nu i 2 år. Hon har varit med sina föräldrar. Så att, då får man plocka in andra argument ibland och säga att nu ska mamma gå till jobbet, för det måste jag. Men man behöver inte lägga det på henne. Du måste förstå att mamma måste gå till jobbet. Varför det? Varför kan jag förstå det?
Mm. Alltså jag tycker själv att det är svårt ibland. Just det här, jag har varit med om att pedagogen nästan rycker barnet ur famnen på när de läser. Ja, gå nu så här. Och man själv känner så här, men jag har inte bråttom. Jag hade kunnat vara kvar.
Vilka andra situationer skulle ni lämna era småbarn gallskrikande?
Nej, men det är ju så konstigt.
Alltså, det går inte.
Nej, det gör man ju inte.
Och det är inget man ska vänja sig vid. Och det blir en förtroendekris i barnet utan att man kan göra någonting åt det.
Ja.
Om man
alltså, det här när man ska skola in, de säger så här, nej men det är 3 dagar som gäller. Det kan ju se lite olika ut.
Katastrof.
Ska man, alltså jag vet själva så sa vi bara att så här, nej men vi har avsatt 2 veckor. Vi kommer vara här tills det känns bra. Får man göra så eller är det bara att...
Får man eller? Göra så? Vems unge är det?
Jag vet
för
inte.
Första?
Nej, men jag tycker ibland att man upplever ett ganska stort motstånd från förskolan. Ja. Att nej, men så här gör vi.
Kan man ha en 3-dagarsinskolning, då är bara det har ju visat att det inte handlar om ungarna längre. Mm. Det finns inga barn som mår bra av att bli övergivna till främmande människor efter 3 dygn.
Mm.
Det är ju ingen som tycker det är bra. Skulle inte vi tycka heller att vi blev helt övergivna av kända människor plötsligt på dagtid.
Mm.
Och innan de har lärt känna, innan de känner igen, innan rösten börjar bli bekant, innan barnen börjar bli bekanta. Jag underkänner till 100% 3 dagars inskolning. Det är bara för institutionen, inte för någonting annat. Det har ingenting att göra med barnens behov. Det har att göra med skolans behov.
Så då ska man ställa mer krav. Absolut. Själv. Så här vill vi göra och vi vill hålla på tills det känns bra.
Och ni har
bra.
Närvaro och rättighet på förskolan hur mycket ni vill.
Ja. Har man det? Eller är det
absolut.
Så?
Absolut. Ja. Du har inte läst på.
Nej, jag har
dina
inte det.
Rättigheter.
Jag vet inte. Var läser man om dem?
Du kan komma till en förskola med en ledare som är 100% liksom bestämmer bara.
Ja.
Och så kan du komma till en skola där ingen bestämmer. Och där det inte finns några regler som följs ordentligt.
Mm.
Det beror helt på ledarskapet. Mm. Så, och det man alltid vinner på är att man går ut med sina jag-berättelser. För mig är det så här, jag känner den här flickan bäst av alla.
Mm.
Och jag vet att det här behöver vi göra för jag vill att det här ska fungera på sikt.
Precis.
Så nu kommer jag att göra så här. Vara jättetydlig. Då är det nästan aldrig någon som ifrågasätter någonting.
Nej.
Och börjar de stöna och sucka och titta. Ja, du är kvar. Mm. Ja, det är,
vad roligt,
vad roligt att du tycker om det kan man säga då.
Ja, bra.
Det är era unga. Ni måste, och ni får inte tillbaka en enda dag av deras liv.
Mm.
Det är nu, här och nu.
Sant.
Ja.
Ja. Hej Louise, jag undrar bara vad du tycker om olika sömnmetoder som många använder sig av. Jag tänker till exempel på 5-minutersmetoden eller sova hela natten kuren av Anna Wahlgren. Skulle du rekommendera någon av dem eller hur tycker du att man som förälder ska tänka? Jag tror att vi fick en liten försmak här på svaret, men kör på. Skulle du, alltså, det är inte alla som är insatta i de här metoderna.
Och det är inte alla som behöver bli det heller.
För nej, men precis.
Anna Wahlgren underkänner jag på stående fot som barnrådgivare till, till vad som gäller må. Jag bara säger det.
Ja.
Och det skulle man kunna skriva en hel bok i sig om, varför man inte ska lyssna på henne. Hon är inte bra för barn. Det är min distinkta åsikt, verkligen. Och det finns massor med exempel på varför det där inte funkar för de flesta barn överhuvudtaget. Kommer man rätt med Anna Wahlgrens eller andras metoder, då skulle ungen ha hamnat där ändå inom en mycket kort tid. Då är de mogna för någonting som funkar. Men de flesta barn, alltså vill man ha en riktigt trygg unge, och trygga barn, de somnar när de är trötta och vaknar när de har sovit klart, de äter när de är hungriga och de kissar när de är kissnödiga. Sen är det inget mycket mer med det.
Mm.
Vad är då en trygg, liksom, trygg bas för barn? Vad är det? En trygg bas för barn, det är att man är sedd, älskad, hållen, pussad och kramad på, uppmärksammas, korrigeras, hålls lite innanför ett staket när det gäller fostran. Ja, fast i vår familj ser ut så här. Och mamma och pappa leder och du lyder och följer med, för så måste barnets liv se ut. De har ingen som helst möjlighet att ta ansvar eller överblicka. Att göra val är inte ens möjligt på många år när man är liten. Och så vidare och så vidare. Så vi är ledarna och barnen är följarna. Och hur blir man trygg? Jo, man blir trygg när man blir alla de här sakerna.
Mm.
Att man är både gränssatt och gränslöst älskad och sedd. Det finns två uttryck som jag tycker är fantastiska runt barn. Och det är att mamma ser dig, pappa hör dig, mamma ser dig. Vi har koll på dig.
Mm.
Det skapar trygghet. Att dana ett barn, att fostra ett barn och härda ett barn och tvinga ett barn och makrostyra ett barn och stoppa ett barn. Alla de där funktionerna som kanske man förr i världen trodde skulle ge en stark vuxen skapar bara otrygghet och låg självkänsla.
Mm.
Kritisera ett barn, nedvärdera ett barn, styra ett barn bortom det rimliga. Nedvärdera barn är liksom, det är verkligen våld i deras värld. Och de tappar självkänslan och de orkar inte någonting att liksom rätta upp sig själva. I vissa åldrar orkar inte barn, de klarar inte det. Utan om mamma och pappa är som gudar för dem, upphöjda enorma personer och individer som alltid vet bäst och gör rätt. Och det är som gudaliknande människor då, i de här föräldrarna.
Mm.
Så när de sviker eller attackerar så kan det inte hända barn och värre. Det ger otrygga barn. Men jag hör fortfarande i nutid människor som tycker att man måste liksom tukta barn. Annars blir de inte självständiga.
Mm. Mm.
De blir inte självständiga, de kommer göra sig ensamma. Det är det enda som händer. Så att om en unge har svårt att sova en period, då tror jag att det är en jättebra sak att tänka sig att erbjuda. Mamma ser att du inte riktigt kan somna själv här, det verkar inte gå så bra just nu. Skulle du vilja sova in hos mig?
Mm.
Backa, gå med dem. De tar 3-4 steg framåt utveckling, plötsligt backar de 6. Och då är det något som händer, någon utvecklingsfas. Gud vet vad, ni kan inte få svar på allting. Man kan absolut inte kartlägga allting som händer barn. Vissa saker fattar man, men inte allt. Men ungens beteenden kan man alltid göra någonting åt. Gå tillbaka lite. Vill du att jag ska mata dig, älskling? Du ser så trött ut ikväll. Alltså, gå in i den lilles omsorger. Kläder, mat, pyssel, kroppen. Och vänta ett tag och se, vad händer om vi gör så här nu då, när han vill sova hos oss? Ja, men han kan väl sova hos oss då? Han är för stor och det går inte, och våran säng och det är för trångt. Och ja, sätt in en liten turistsäng, får vi se vad som händer.
Men jag tror att det här som vi var lite inne på förut, att så här, ja, men om vi gör så nu, då kommer det allt, eller då kommer de förvänta sig att de alltid ska få sova här. Och, eller jag tycker jag hör det mycket.
Ja, absolut. Jag känner väl i alla fall 4-5 vänner som när vi var unga och hade premenstruella faser kunde regredera till en ålder av minus 0 år och bete sig som man inte trodde sina öron när man satt och pratade med dem.
Mm.
Alltså vi alla människor är trygga, starka, framåt. Rädda, oroliga, introverta, backa.
Ja.
Så håller vi på hela livet. Och så fort man blir lite otrygg så måste man hem till gamla tassemarker där man känner igen sig. Och det betyder att man regredierar helt enkelt.
Just det.
Och det kan man väl få göra?
Ja.
Nej, det verkar inte så. Barn ska gå som ett spjut i sin utveckling bara och inte ha några konstigheter för sig.
Ja. Men, så för att sammanfatta. Sova hela natten-kuren.
Glöm Anna Wahlgren, det är det viktigaste.
den här 5-minutersmetoden som jag ändå hör många som också frågar oss.
Då var ungen färdig för det.
Ja, men också nej till den. Eller?
Ja, det är nej till allt som Anna Wahlgren har kommit upp med i hela världen för mig.
Ja.
Därför att jag väger in hela hennes så kallade arbete.
Mm.
Men det är klart att jag inte kan säga nej till metoder eller nej till 5-minutersmetoden heller. Men jag tycker att det är bra innan man går in i metoder att gå till sig själv och tänker så här. Nu vill inte den här ungen somna på kvällarna. Vad håller jag på med? Mm. Är det något speciellt som vi håller på med nu? Har vi det extra oroligt just nu? Finns det anledning för barnen att bevaka oss just nu? Ja, vänta nu. Vi är ju jättestressade för ekonomin och bla 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 bla. Och då vill alla krypa ihop med varandra istället. Och ändra lite på era egna rutiner en period istället för att en 4-åring som vet att han har ett lejon under sängen ska kunna somna själv.
Mm.
Ja, då kan man ju förneka detta lejon eller också kan man gå in och säga okej, ska vi ta en filt till honom här och lite kudde, går det bra då?
Mm.
Ja, kanske det. Alltså, lite fantasi, lite så. Tänk att det är någonting som händer med honom nu. För 2 månader sedan hände det något med mig när jag inte fick den lön jag hade trott att jag skulle kunna förhandla mig till på jobbet. Så kunde jag inte sova på nätterna. Bla, bla, bla.
Ja.
Alla kan hitta sina egna Sherlock Holmes.
Mm.
Och barn kan inte gå på räls. De har perioder precis som alla andra. Mesta perioder som de har förutom sina egna utvecklingspsykologiska perioder, det är att de följer föräldrarnas mående.
Just det. Mm. Det är verkligen
så. När ni kommer hem och är jätteglada, vackra, hela, rena, rika och bara vill leka med era barn, inte vet jag när det händer, men om det händer. Då ser ni inte röken över ungar.
Nej.
Då susar de runt med andra och kompisar. Och de ska göra det och nej, mamma, inte nu. Och
de är
ni oroliga och rädda och bekymrade, då sitter de uppe på halsen på er.
Precis.
Och bevakar er.
Ja, de där dagarna när man gärna skulle vilja ha lite space.
Att de lekte
kanske
lite själv.
Ja, så är det verkligen.
Men så funkar inte flockdjur.
Nej. Bra, tack för det. Det var ett tydligt svar, tycker jag.
Ja.
Och där, tyvärr, var vi framme vid sista frågan. Stort tack, Louise, för alla kloka tankar.
Ja, varsågod.
Och tack till dig som har lyssnat. Om du går och funderar på en fråga, tveka inte en sekund. Utan skicka in den till våra experter på podd@rullavagn.nu. Följ oss gärna på Instagram eller Facebook och berätta vad du tyckte om veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Dagens avsnitt av Rulla Vagn-podden sponsrades av Kavat och Bugaboo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.